God kväll och välkomna. Vi ska börja med bön och vi kan böja våra huvuden bara och be att Herren välsignar det vi ska dela. Herre, vi tackar dig ikväll. Tack Jesus för gemenskapen som vi har med varandra runt ordet. Tack Jesus att ditt ord är levande och skarpare än något tvegat svärd. Tack att det är för evigt fast i himmelen och att vi är uppmanade att leva av varje Guds ord och att du har gjort det möjligt för oss att låta ordet vara rikt ibland oss i Kolosserbrevet 3:16. Och Jesus, vi ber just nu att du gör ditt verk i inte bara våra tankar men också i vårt innersta, i våra hjärtan. Låt oss ta till oss sanningen på ett sådant sätt att vi blir förändrade och förvandlade och uppmuntrade att gå ut och göra det som du har kallat oss till. Att gå i förut bestämda gärningar. I Efesierbrevet 2:10. Och Jesus, vi ber verkligen att du är med oss idag. I ditt dyra namn vi ber. Amen. Saltaren 78. Och vers 72. För er som då och då roar er med att läsa engelska bibeln. Så märker ni säkert att framförallt i gamla testamentet, i den så kallade visdomslitteraturen, alltså ordspråksboken, saltaren, predikaren etc. Det kan vara ganska stora skillnader ibland. Och så kanske man sitter och läser det på engelska eller någonting och sen tittar man på den svenska texten och det verkar vara så annorlunda. Och därför så är det alltid roligt att göra ordstudier, att liksom verkligen gå till hebreiskan, gå till grekiskan, om vi nu talar om Nya Testamentet, och titta på vad de här orden betyder. Men det står så här i Psaltaren 78 och vers 72. Han var deras herde med uppriktigt hjärta. Han ledde dem med förståndig hand. Och jag ska inte gå mycket längre än den här versen, så att vi läser den igen bara för att låta den sjunka in. Låta den helige ande tala till oss under tiden vi läser. Han var deras herde. Talar alltså om Kristus eller Gud. Med uppriktigt hjärta. Och ledde dem med förståndig hand. Och vi vill som kristna givetvis gå framåt med Gud. Och då funderar vi ibland på liksom, vad är det som gör att vi går framåt med Gud egentligen? Det är uppenbarligen så att vi blir ledda av honom. Han talar om sig själv som den gode herden. Vi läser om det i Johannes 10. Vi läser om det i 1 Petrus 5:4. Där det står att han är den högste herden. Men vi har också fått herdar i form av pastorer och lärare och andra som leder oss. Ur ett rent mänskligt perspektiv också. Men han är vår herde. Och vi går framåt på grund av Guds integritet och Guds kraft. Och jag tänkte lite på de här två sakerna. Integritet nummer ett och kraft nummer två. Att vad är kraft för någonting? Män och kvinnor kanske har lite olika idéer om det. Men det finns så mycket kraft i den här världen, makt och liksom kraftresurser av olika slag. Och vi tänker på militären som kan ha kraft, stormakternas militärmakt. Vi tänker på ekonomi, vilka pengar det finns i den här världen. Företag, inflytande, välstånd. Vi tänker på regeringar som finns och vilka makt, eller vilken makt och vilka resurser de har. Och tänker också på religionen. Hur oerhört mycket kraft det finns i olika religioner. Och jag tror att vi som kristna ibland lätt gör ett farligt misstag. Nämligen att tro att så fort det handlar om någonting övernaturligt, då måste det vara Gud. Och människor tänker, här händer någonting kraftfullt, någonting övernaturligt, då måste det vara Gud. Men låt mig berätta att andra religioner av olika slag har också mycket kraft manifestationer av olika slag. Så kraften i sig är inte ett tecken på att någonting är från Gud. Och faktum är att i första Korinthierbrevet 10 och vers 20 så står det att hedningarna, de offrar till demonerna. Så det vill säga att allt det som inte är av Gud, ja, det finns en demonisk verklighet bakom. Det är väldigt svårt för oss att svälja det som humanister i år 2008. Liksom att skulle verkligen någon annan religion eller någon annan filosofi eller någonting annat som inte är av eller från Bibeln verkligen ha ett demoniskt ursprung. Det är vad Bibeln säger, fast dock säger vi inte att människor måste vara demonbesatta bara för att man tillhör en annan religion eller vad det nu kan vara. Men ursprunget, det som inte är av Gud är av Satan. Det som inte är av Gud har ett demoniskt ursprung. Därför att det finns bara två riken. Det finns Satan och hans fallna änglar och mörkrets rike. Och det finns Gud och hans rike som vi är barn av, säger Bibeln. Och det är, kan tyckas att det är väldigt svart och vitt och liksom väldigt skarpa gränser. Men det är faktiskt det som Gud säger. Att det finns en kraft. Och vad är det jag säger detta för? Jo, därför att det som är så viktigt för oss, det är att veta att Gud har integritet. Därför att om jag är en avgudadyrkare, om jag är någonstans och har en religion som jag följer, och allt den här religionen gör, det är att ge mig fruktan. Jag ser kraften. Jag ser en enorm kraft manifesterad. Men den ger mig bara fruktan. Vad är det då? Det är ingenting värt att följa. Men kanske jag måste, därför att jag är så rädd. Jag vet ingenting annat. Jag vet inte att det finns en större gud. Eller jag vet kanske att det finns en större gud, men jag vet inte hur jag ska få kontakt med honom. Och jag tänker på hur viktigt det är att vi förstår Guds integritet. Så det är kraften, ja. Men inte bara kraften, utan kraften och integriteten som gör att vi går framåt med honom. Och jag tänker på hur den här världen är funtad. Den här världen vill ha allt av oss. Jag tänker på Judas när han förrådde Jesus. Han blev lovad någonting av den här världen. Du ska få rikedom, du ska få berömmelse om du förråder människosonen. Han gjorde det, men när han hade gjort det så blev han förkastad. Han blev hånad. Och han hade inget värde. Och sådan är världen. Världen lockar oss med alla tänkbara möjligheter och liksom erbjudanden. Men när vi väl nappar på det och världen har oss i sitt grepp, då är vi inte värda någonting. Och jag tänker på hur maffian fungerar. Maffian säljer skydd, som det heter. Aha! Du behöver skydd. Ditt företag behöver skydd. Allt vi begär är 10%. Okej, du ger oss 10%. Vi lämnar dig i fred och du har ett beskydd. Bra. Men en månad senare. 10% liksom. 15%. Nej, men vi kom ju överens om 10%. Ja, det var då. Nu är det 15%. Och det blir 20 och det blir 30 och det blir 40 och det blir 50. Och till slut har man tagit över helt och hållet. Och det är exakt så som världen fungerar. Världen börjar att gräva lite grann i oss, i vår själ. 10% först, 20%, 30%. Men när vi väl har sålt vår själ och vårt liv till fienden, då har vi ingenting där. Då blir vi precis som Judas blev, föraktad av de som hade lejt honom. Och världen har ingenting annat att erbjuda oss än förakt när den har fått oss dit den vill. Men jag tänker på hur lärjungarna följde Jesus. Och de följde honom kanske initialt på grund av hans kraft. De såg de 5000 få mat. Några fiskar, några bröd blev till mat för 5000 minst. Sedan såg de helanden. Sedan såg de människor bli uppväckta från döden. De såg alla de här sakerna. De såg kraften, men ännu mera såg de hans integritet. Att han var annorlunda. Det fanns människor som manifesterade en kraft. Simon trollkaren läser vi om i apostlagärningarna. Det fanns andra andeutdrivare och exorcister som reste runt och så vidare. Så de hade sett kraft. Men de hade inte sett integriteten. Och det är det som Gud har. Han, står det i Hebreerbrevet 13:5, ska aldrig någonsin lämna oss. Så även om vi inte ser kraften ur ett rent mänskligt perspektiv, så ännu viktigare är hans integritet. Och det står här att han var deras herde med uppriktigt hjärta. Och det här ordet för herde i hebreiskan, det betyder att ta hand om en flock. Att hålla sällskap. Och jag tänker på hur det står i Lukas 22:15. Nu närmar vi oss snart påsken. Och Jesus, han åt påskalammet med sina lärjungar. Och det står där i Lukas 22:15 att jag har längtat efter att äta detta påskalamm med er. Vad var det som Jesus längtade efter? Det var att ha gemenskap med sina lärjungar. På samma sätt så längtar han efter att ha gemenskap med oss. Och vad står det att vi är kallade till i första Korinthierbrevet 1:9? Jo, att ha gemenskap med hans son. Jag tycker det är en helt fantastisk tanke att det här ordet här för att han var deras herde, egentligen är det som ett verb. Att han ledde dem, alltså han herdade dem, om vi nu kan göra det till ett verb. Han herdade dem, han tog hand om flocken, han höll dem sällskap. Och han längtar efter gemenskap. Vi tänker ibland liksom att Gud förväntar sig att jag ska göra det här eller det här eller det här. Men det han förväntar sig och önskar och längtar efter, det är att äta påskalammet med oss. Det vill säga att dela gemenskapen. Han önskar det. Det står i Uppenbarelseboken kapitel 3 om församlingen i Laodikea. Att den släppte inte in honom. Han stod för dörren och han knackade på dörren. De var troende, men han fick inte komma in och hålla måltid med dem. Och sen står det här att han ledde dem med ett uppriktigt hjärta. Och i engelskan så står det faktiskt integritet. Och det här hebreiska ordet här är fullkomlighet eller fullhet. Så han ledde dem med fullhet. Och hör på det här. Kolosserbrevet 1:19 står det att Gud har låtit hela sin fullhet bo i vem? Kristus. Så Kristus är fullheten av Gud. I Kolosserbrevet 3:3 står det att vårt liv är dolt i honom. Han som är fullheten. Och i andra Petrus 1:4 bekräftas detta då det står att vi är deltagare av gudomlig natur. Och det gör att vi i Kolosserbrevet 2:10 står det att i engelska står det att vi är kompletta i honom. Men i svenskan står det att vi är uppfyllda i honom. Så med andra ord, han är vår herde. Och han leder oss med integritet. Han leder oss med sin fullhet. Det vill säga, det är hans karaktär som leder oss. Det finns ingenting odelat i honom. Det finns ingenting misstänksamt. Det finns inga tvivel i hans karaktär. Han leder oss med sin fullhet. Inga reservationer på något sätt. Och det står sen här att med ett uppriktigt hjärta. Och ordet för hjärta, lebab i hebreiska, det kan också bildligt betyda att innesluta. Ni vet när vi talar om hjärtat, vi säger ibland att ja, vi har någon i vårt hjärta. Vi tycker om någon, vi tänker på någon, vi bryr oss om någon. Vi har dem i vårt hjärta. Och det är precis så som den här tanken är. Att Gud leder oss med sin fullhet. Han har inkluderat oss i sig själv. Han har inte hållit tillbaks någonting av vem han är. Eller hans väsen. Han har gett sig själv helt och hållet fullt ut för oss. Och det ser vi naturligtvis i Jesu offerdöd. Att Gud själv i Kristus kom i andra Korinthierbrevet 5 och försonade oss. Gud var i Kristus och försonade oss med sig själv. Så han höll inte tillbaks någonting. Han leder oss som den gode herden genom sin fullhet. Allt vad hans karaktär innebär. Och han innesluter oss i sig själv. Och jag tänkte på att om vi summerar den första halvan av versen så kan vi säga att han umgicks med sitt folk och han lät dem ta del av hans fullhet. Tänk på den meningen. Han umgicks med sitt folk och han lät dem ta del av hans fullhet. Så skulle vi kunna parafrasera den här versen utifrån studier i grundtexten. Och den andra delen av versen, det står att han ledde dem med förståndigt hjärta. Förlåt mig, förståndig hand. Han ledde dem med förståndig hand. Och att leda här, naka i hebreiskan, det betyder att guida någon bokstavligen. Men bildligt talat så kan man säga att det betyder att transportera någon till exil. Med andra ord, han leder oss ut ur denna världen. Han leder oss ut ur våra egna besluts negativa konsekvenser. Han leder oss ut i exil, ut i frihet. Och i förlängningen så betyder det att jag går i exil för att bli en kolonist, säger man så. Alltså en person som koloniserar. Och det vill säga att vi går in i löfteslandet. Kristus är löfteslandet. Och vi upptäcker den plats, Guds löften. Och det blir en del av oss. Vi har gått ifrån mörkrets rike till hans älskade sons rike. Kolosserbrevet 1:13. Men nu, rent praktiskt och erfarenhetsmässigt, går vi från tro till tro i Romarbrevet 1:17. Vi går i andra Korinthierbrevet 3:18 från härlighet till härlighet. Och i första Johannes 5:4 så står det att vi har seger i honom över denna värld. Och det är exakt det som det här betyder. Att han leder oss ut ur de konsekvenser som vår fallna natur har orsakat. In i frihet, in i löfteslandet, in i hans löften som alla är ja och amen i honom. Andra Korinthierbrevet 1:20. Och sen står det här, med en förståndig hand ledde han dem. Förståndig i hebreiskan, som kan betyda intelligens, men det kan också betyda argument. Och då menar jag inte att vi argumenterar och bråkar och träter med varandra. Utan argument i bemärkelsen att han lägger fram sina argument för oss. Han lägger fram sitt ord. Han lägger fram sin lära till oss. Så att vi kan ta del av den. Och på det sättet så leder han oss med förstånd. Och han undervisar oss och han övertygar oss om sanningen. Och sanningen, står det i Johannes 8, 31 och 32, ska sätta oss fria. Så att han lägger fram sina argument varför vi ska följa honom. Och var finns hans argument? I hans ord. När vi vänder oss till hans ord så får vi också bli ledda av hans hand. Jag tänkte på hand. Hand i Bibeln talar just om ledning. När vi tänker på ett barn eller vi tänker på en människa som kanske har ett funktionshinder. Någon är blind eller döv eller av någon anledning behöver hjälp. Vad gör vi? Vi fattar dem i handen och vi leder dem över gatan eller någonstans dit de behöver ha hjälp. Och Gud fattar oss i handen och leder oss dit han vill att vi ska gå. I Psaltaren 138 och vers 7 står det att hans högra hand frälser oss. Och i Psaltaren 139:10 står det att hans hand leder oss. Och i samma vers står det att hans högra hand håller oss. Tänk på det, hans hand frälser oss. Den räddar oss. Hans hand leder oss. Och hans hand håller oss. Han lämnar oss aldrig. Det är vad hans hand gör. Och som avslutning så nämner jag bara Matteus 14. Verserna 22 och 23. Och det är Petrus. När han går på vattnet med Jesus. Och jag tänkte på det, hur vi är i den situationen så ofta. Jesus kommer gående på vattnet. Och vi tittar liksom, wow, där är han liksom. Han är Guds son. Han går på vattnet. Ja, ja, det är inte så konstigt. Om han har skapat universum, då kan han också gå på vattnet. Men Petrus ville också gå på vattnet. Och han sa, Gud, eller Jesus, om du är där, bjud mig också att komma till dig. Och han sa, kom. Och jag tänker på att hur många gånger bjuder inte Jesus oss att gå ut på vattnet med honom. Billigt, kanske till och med bokstavligt för någon. Men billigt. Att komma ut i tro och möta honom. Och vad är problemet i det här fallet? Jo, det är inte det att vi betvivlar Guds kraft. Det är så, nej men alltså det tror ju jag inte på, att Jesus skulle gått på vattnet. Det är ju mot alla naturlagar. Ja, men hallå, han har skapat naturlagarna. Han är allsmäktig. Han skapade detta universum genom sitt ord. Det är inga problem för Jesus att gå på vattnet. Problemet vi har är inte att vi tror på hans förmåga. Utan problemet är att vi tror inte alltid på hans villighet. Att han är, vill han verkligen låta mig gå på vattnet? Och det är det jag menar, skillnaden mellan kraft och integritet. Eller det är inte egentligen en skillnad. Utan det är att kraften behöver vara kopplad till hans integritet. Han kan absolut bjuda eller få vem som helst att gå på vattnet. Men är han villig att göra det? Och när vi går där, kommer han att låta oss sjunka? Nej. Därför att han är villig och kapabel att upprätthålla oss. Och det är detta som är så viktigt att tänka på när vi ser honom som herden. Inte bara det att han har kraft. Inte bara det att han är allsmäktig. Inte bara det att han kan göra vad som han vill och vad som behagar honom. Men att han också har integritet. Att han låter aldrig oss sjunka. När vi håller ögonen på honom, då vet vi också att hans utrustning är fullkomlig. Och han leder oss med sin fullhet. Han har inte hållit tillbaks någonting av vem han är. Och han ger oss samma fullhet. Den ger han oss i honom. Därför att vi är en del av honom. Vi har blivit delaktiga av gudomlig karaktär. Så han är vår herde. Och han var vår herde med ett uppriktigt hjärta. Och han leder oss med ett förståndigt, med en förståndig hand. Så tänk på de två sakerna. Kraften och integriteten. Gud har båda. Om vi ska följa honom, så följer vi honom inte bara för att vi ser kraften. Därför att kraft finns på så många andra platser i världen. Men skillnaden är källan till kraften. De människor som upplever kraft i andra sammanhang, de kan inte lita på källan. Men vi har en kraft i Gud. i vilken vi kan också lita på källan. Han är Gud som inte förändras i Malaki 3:6. Och därför består vi. Och det får vi söka oss till. Så han är vår herde. Han leder oss med ett uppriktigt hjärta. Och han leder oss med förståndig hand. Amen.